James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka.
I am the only one who came out alive.
Are you telling me you've killed somebody?
Yes, I am.
17 februari 2014. Klockan är 11.06 på förmiddagen och polisen får in ett samtal från ett område nordost om London, Essex. Det är en kille på andra sidan luren som berättar att han har råkat döda sin bästa kompis. Han säger att han blivit tvungen då kompisen ska ha attackerat honom. Det här avsnittet handlar om Breck Bednar, en pojke som miste sitt liv vid bara 14 års ålder. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Det är år 2014. Breck Bednar bor tillsammans med sin familj i Caterham, England. Breck hade ett brinnande intresse för teknik och tv-spel. Sedan barnsben hade hans liv kretsat kring maskiner och hur de fungerade. Breck var en talangfull 14-åring med mycket kunskap om teknik, maskineri och datorer. I skolan presterade han på topp och hade många kompisar. Av sin omgivning beskrivs han som en person som alltid var positiv och driven. Breck och hans klasskamrater brukade efter skolan gamea tillsammans. De åkte då hem till sig själva för att sedan mötas i den virtuella världen. Det var deras sätt att umgås på. Framför datorskärmarna hittade de strategier för att kunna döda sina fiender. Samtidigt som de spelade med varandra kommunicerade de via headset. De pratade om spelet, hur de skulle använda olika vapen, men också om livet i allmänhet. Deras umgänge handlade inte bara om spelet, utan i headseten kunde man prata om allt. Breck hade varit den personen som introducerat sina vänner för gamingvärlden. Han var mycket talangfull inom gaming och han var den bästa skytten inom kompisgänget. De brukade spela Minecraft tillsammans. Ett äventyrsspel som kort och gott går ut på att bygga upp sin egna värld och bekämpa fiender. Kompisarna lärde känna andra personer bakom skärmarna under resans gång. De spelade ibland med folk som de inte kände, men i den virtuella världen var det de mot alla andra. Vissa personer som kompisgänget egentligen inte kände kunde de spela med i flera månaders tid, vilket slutligen resulterade i att de blev äkta vänner. De la till varandra på Facebook och andra sociala medier. Men en dag började kompisarna spela med en kille vid namn Louis. Louis utgav sig för att driva ett framgångsrikt datorföretag. Han hade köpt en egen server och valde vilka personer som fick spela tillsammans med honom. Breck och kompisgänget gillade Louis till en början. Han var äldre och verkade ha mer livserfarenhet än killarna. Han delade med sig om sina kunskaper inom datorer och teknik, något som Breck var oerhört intresserad av. Louis blev som en mentor för kompisgänget och de alla såg upp till honom. Han pratade med killarna i headset och gav andra perspektiv på livet än vad de hört förut. Han var mognare och mycket talangfull. Louis märkte snabbt att Breck var den killen som var mest intresserad av datorer och teknik. Lewis uppmanade Breck till att lära sig mer och hjälpte honom så mycket som han bara kunde. Han gav tips om datorbranschen som han själv arbetade inom och utlovade Breck att han en dag skulle bli en stor datoringenjör. Breck hade 3 datorskärmar i sitt rum. Han byggde det mesta själv och alla hans pengar gick till teknik och utrustning för sina datorer. Han hade ständigt nya idéer om han skulle kunna utveckla sitt spel och sina hårdvaror. Med tiden började Lewis fråga om han och Breck kunde prata privat utan de andra killarna. Breck, som såg upp till Lewis, tvekade därför inte för en sekund. Lewis berättade ofta för Breck om sitt imperium som han byggt upp. Han drev ett framgångsrikt företag men arbetade också för regeringen. När Breck frågade Lewis om hans arbete med regeringen fick han inga tydliga svar. Det verkade som att Lewis arbetade med något hemligt för regeringen. Han sa att han egentligen inte fick prata om det alls, men i och med att Lewis och Breck nu var bra kompisar kunde han åtminstone nämna det. Men mer än så fick Breck inte veta. Lewis berättade också att han tjänat många miljoner inom sitt arbete. Han reste ofta till olika ställen i världen och bodde för det mesta i New York i sin egna lägenhet. Lewis och Breck pratade nu ofta privat med varandra, men ibland spelade de också med Brecks kompisgäng. Lauren, Brecks mamma, fick inom sin tid veta att Breck pratade med just denne Lewis. När hon en gång kom in i Brecks rum fick hon också prata med Lewis. Han var trevlig och berättade om sitt arbete för henne. Breck pratade ofta om Lewis med familjen och de var till en början imponerade av Lewis och hans framgångsrika liv. Men i samma veva, när killarna spelat med Lewis i flera månaders tid, började Brecks riktiga kompisar att tveka på Lewis. Med många av de andra okända spelarna på nätet hade kompisarna i alla fall fått se deras ansikte och fått ta del av deras sociala medier. Men med Lewis var det annorlunda. Han sa att han inte hade några sociala medier och han ville absolut inte visa sitt ansikte. Han föreslog heller aldrig att de skulle ses. Och när killarna själva gjorde det sa han att han tyvärr inte kunde på grund av allt sitt arbete. Breck var inte suspekt alls. Han tyckte fortfarande att Lewis var en av hans bästa vänner. Men med tiden började Lewis bete sig annorlunda mot Brecks kompisar. Lewis kunde irritera sig på vissa av dem och ibland stängde han av dem från sin server. Det innebar att de inte kunde spela tillsammans. Lewis hade makten över servern. Och därför började killarna nu försöka undgå att han skulle bli irriterad på dem. För då visste de att de skulle bli blockade. Lewis visste hela tiden vad han höll på med. Han ville ha Breck för sig själv och gjorde allt för att manipulera honom och få honom på sin sida. En dag berättade han för Breck att han varit inne på en annan server och spelat. På den servern hade han hört hur Brecks kompisar varit inne och spelat med varandra utan honom. Några av kompisarna hade då sagt att de inte gillade Breck längre. En av dem hade till och med sagt att han hatade Breck. Det Lewis sa var inte sant, men Breck litade på honom. Och Lewis sa att det inte spelade någon roll vad Brecks vänner tyckte om honom. För Breck hade ju Lewis nu. De två var bästa vänner och skulle tillsammans ta över datorvärlden. Lewis fortsatte gång på gång att förstärka Brecks självförtroende. Men i den här vevan börjar Lorraine, Brecks mamma, att ifrågasätta Brecks relation med Lewis. Hon tyckte att det var märkligt att Lewis hade så mycket tid för att gamea när han hade ett stort framgångsrikt företag och arbete. Breck sa då till sin mamma att Lewis hade möjlighet att arbeta som han själv ville då han redan hade så mycket pengar. Det gjorde att han kunde prioritera det som han gillade mest, nämligen gaming. Men Brecks mamma förblev suspekt. Nu började även Brecks kompisgäng att tröttna på Lewis. De tog avstånd. Till Breck säger de att han borde sluta prata med Lewis. Det var ju någonting som inte stämde med den där killen. Kompisgänget bestämmer sig för att byta server så att de slipper Lewis. Men Breck har en helt annan uppfattning om Lewis och håller inte med sina kompisar. Därför fortsätter han att prata med Lewis som att ingenting har hänt. Breck blir mer och mer isolerad från sin omvärld. Louis får honom att se förbi mostern och familjen. Breck tar också avstånd från sina tidigare vänner. Det är han och Louis som gäller nu. Inget annat. Men varningsklockorna fortsätter att ringa. Alla ser det, utom Breck. En dag kommer Brecks mamma in i rummet när Breck pratar med Louis. Hon säger åt sin son att avsluta samtalet och gamingen. För de ska i enlighet med tradition åka till kyrkan. Louis hör samtalet och säger åt Breck att inte lyssna på sin mamma. Breck måste ta makten och göra det han vill i livet. Lorraine hör vad Louis säger till Breck och blir upprörd. Hon ber om att få prata med Louis och frågar honom varför han lägger sig i hur hon uppfostrar sin son. Louis säger då att Breck måste få bestämma själv. Han tror ju inte ens på Gud. Lorraine säger då att det endast handlar om någon timma och att det är en tradition för familjen. Louis säger då att Breck, som är en så bra kille med bra betyg och mer därtill, borde få göra precis vad han vill. Lorraine och Louis är inte överens, men här får hon nog. Lorraine pratar med Breck utan Louis närvarande. Hon säger till sin son att hon vill koppla ifrån hans datorer och att hon vill att han slutar gamea. Hon tycker att den kontakten som Breck har med Louis inte är sund. Lorraine säger att hon och Brecks pappa vill träffa Louis om Breck ska fortsätta ha kontakt med honom. Breck får panik och tar senare kontakt med Louis. Breck berättar vad som har hänt och frågar om Louis kan tänka sig att träffa hans familj. Men det säger han bestämt nej till. Louis har mycket arbete och hinner inte träffa någon. Lorraine misstänker att Louis är någon annan än den han utger sig för att vara. Hon tror att han är en äldre man och kanske pedofil. Hon ringer till slut till polisen för att se vad hon kan göra och höra om han är känd sedan tidigare för polisen. Men polisen kan inte ge ut någon information och Louis har än inte begått något brott, vilket försvårar kommunikationen mellan henne och polisen. Det finns inget att göra. Men Lorraine ger inte upp. Hon börjar istället ringa runt till föräldrar, till Brecks klasskamrater, för att höra vad de har att säga om saken. Hon vill veta om det finns andra som pratar med Louis, och hon vill också veta hur de upplever situationen. Breck får panik över vad hans mamma håller på med och tar kontakt med Louis. Louis säger att Lorraine bara försöker manipulera honom och säger åt Breck att inte bry sig om sin mamma.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett smsar?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett smsar?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i jag
tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Lorraine pratar återigen med Breck. Och nu börjar Breck ge med sig, trots Louis ord. Han går med på att hålla sig borta från datorerna ett tag. Och Breck lovar att inte prata med Louis mer. Lorraine tar bort Brecks datorutrustning från hans rum. Det resulterar i att Breck kommer tillbaka till världen. Istället för att sitta på sitt rum och spela datorspel hela dagarna, träffar han mer vänner och umgås återigen med sin familj. Louis har dock sett till att han och Breck kan höras via en telefon. Men det blir mer sällan än tidigare. Efter några veckor får Breck tillbaka sina datorer. Och han kan återigen uppta den intensiva kontakten som han tidigare haft med Louis. Hans föräldrar får inget veta. Det är bara han och Louis som vet. En tid senare säger Louis att något inte står rätt till med honom. Han mår dåligt. Och han har så enormt mycket på arbetet. Han orkar inte mer och säger till Breck att han ska få ta över Louis företag. Breck blir chockad och glad, men frågar Louis hur det ska gå till. Louis försäkrar Breck om att allt kommer att gå bra och att Breck kommer att tjäna in flera miljoner kronor. Det enda som Breck behöver göra är att ta sig till Essex, där Louis bor för tillfället. På så vis kommer Louis kunna visa för Breck hur han ska arbeta och ge honom den informationen som han behöver. Louis ber också Breck att ta med sig en del av sin datorutrustning och några hårddiskar för att kunna få företagsinformation överfört. Den 16 februari 2014 ska Breck åka hem till Louis, men det är det ingen som vet. Breck frågar sin pappa om det är okej att han åker över till sin kompis Tom. Hans pappa blir glad över att Breck vill socialisera sig och säger självklart ja. Han frågar också om han ska köra Breck till Tom, men Breck försäkrar sin pappa om att han kan ta sig dit själv. I själva verket har Breck bokat en taxi 2 veckor tidigare. Den 17 februari loggar Brecks kompis Tom in på sin dator. Tom har sovit dåligt under natten och när han vaknar under tidiga morgonen bestämmer han sig för att gamea. Han får ett meddelande från Louis när han loggar in. Louis säger att det har hänt en olycka och att Breck är död. Louis säger att Breck varit självmordsbenägen och försökt skada sig själv. Tom fattade inte om det var ett skämt. Louis berättar också för andra kompisar till Breck att Breck dött. Han berättar inte i detalj för vännerna vad som har hänt, men han säger att Breck är död och att han själv försökt förhindra Breck till att ta livet av sig, men att någonting gått fel. Klockan 11.06 kommer in ett samtal till polisen i Essex. Det är Louis som ringer till polisen och berättar att det har skett en olycka. Han har dödat sin kompis i självförsvar.
I grabbed a knife and I stabbed him once in the back of the neck, I believe somewhere near the brainstem. He turned around, tried to carry it on, and I think I stumbled on my chest drawers. I fell over, I got back up, backed away, and then I don't remember exactly what happened, but the fight ended with me cutting his throat. I believe I turned around and I slashed his throat.
Polisen åker till Louis lägenhet. Det ligger en kniv på golvet och runt om i lägenheten ligger det sönderskurna tejpbitar och kläder. I badrummet finner polisen vattendränkta telefoner och hårddiskar. De ligger i handfatet. Troligtvis ett tillvägagångssätt för att röja bevis. På Louis säng ligger Breck död. Han har flera sticksår i nacken och i halsen. Sängen är täckt av blod. Polisen ber Louis att följa med till stationen. I förhör fortsätter Louis att berätta att allt varit i självförsvar. Breck skulle ha attackerat honom med en fickkniv och Louis hade inte haft något val annat än att försvara sig själv. När Louis får tag på kniven som Breck höll i ska Breck ha blivit arg. Louis berättar för polisen att han då stack Breck i sidan av nacken med kniven. Därefter fortsatte Breck att kämpa för att få tillbaka kniven, men utredarna reagerar på att Breck skulle fortsätta kämpa i den situationen. Sticken i Brecks nacke visar att han skulle ha dött inom bara någon minut. Mängden blod som måste ha forsat ur Breck skulle ha fått honom lam i kroppen och det skulle inte dröja länge förrän han föll till golvet. Det som Louis säger kan inte stämma. Det verkar högst osannolikt enligt polisen. Louis säger att han återigen blir tvungen att hugga Breck och den här gången skar han Breck i halsen för att Breck återigen attackerat honom. Men mordplatsen visar något helt annat. Tejpbitarna som hittas i Louis lägenhet sätts nu ihop av utredarna. Man kan då se att bitarna formar sig perfekt runt Brecks anklar och handleder. Och polisen kan konstatera att Breck måste ha varit fastbunden under tiden för mordet. Polisen tror också att Louis motiv varit sexuellt. Dels finner man Louis sperma blandat med Brecks blod. Utredarna konstaterar att sperman måste ha kommit från Louis under attacken eller efter Brecks död. När man utreder Lewis vidare kan man också se att han inhandlat tejp och kondomer i samma veva några dagar innan. Lewis ska också ha försökt röja sina spår genom att dränka både sina egna och Brecks tekniska tillhörigheter. Man lyckas inte återskapa det som Lewis dränkt i vattnet, dels för att han också krypterat sakerna som han dränkt. Men polisen finner andra spår. Brecks dator har klarat sig och när man undersöker den finner man mängder med bevis som visar att Lewis lurat och manipulerat den 14-åriga pojken. Man kan se att Lewis varit som besatt av Breck. Breck ska ha blivit kontaktad av Lewis gång på gång och det är tydligt för polisen att det rör sig om grooming. Lewis har hela tiden haft i åtanke att utnyttja Breck sexuellt. Lewis är också tidigare känd av polisen. År 2011 arresterades han för att ha våldtagit en pojke. Han har också blivit anklagad för andra typer av sexualbrott vid flera tillfällen. I media beskrivs Lewis som the babyface killer. Enligt media såg Lewis inte ut att vara 19 år utan snarare en oskyldig liten pojke. Hans ansikte och det han gjort fick stor spridning världen över. Kunde verkligen den där mannen döda en oskyldig 14-åring? Lewis påstår hela tiden att han är oskyldig fram till sin rättegång i januari 2015 då han helt plötsligt tar på sig brottet. Han erkänner vad han gjort. En utredning som Lewis genomgått under tiden innan rättegången visar på att han har Aspergers syndrom, en funktionsnedsättning som kort försvårar samspelet med andra människor, vilket också ska ha påverkat hans förmåga att fatta sunda beslut. Slutligen döms Lewis för mordet på Breck. Han får livstidsfängelse och måste avtjäna minst 25 år av sitt straff innan han återigen får sätta foten ut i det fria samhället. Sedan Lewis sattes i fängelse tror man att han har lyckats kontakta Brecks familj. Det är inte helt konstaterat om kontakten kommer inifrån fängelset eller om Lewis lyckas få någon annan att kontakta Brecks familj åt honom. Han ska ha skickat ett meddelande till Brecks syster Chloe via Snapchat i februari 2018. Där skrev han översatt till svenska: "Jag vet var din bror är begravd. Jag ska krossa hans gravsten." Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.